Hello, Magnus. Hello, Sebastian. It's me, Mario. Woohoo! You guys, you number one.
Yahoo!
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av
aprikos, nej.
De sjöng inte, jag trodde alltid de sjöng aprikos när jag var kid.
De sjöng, vad heter det?
Kaprifol.
Kaprifol.
Ja. Sebbe, vad är en kaprifol?
Det är en blomma.
Är det?
Ja.
Har du känt doften av kaprifoler?
Ja, det kan vara den jag har.
Motorsåg.
Jag kör runt med en traktor här ute.
Precis utanför vår studio så kommer de en... Ja, vad var det för något? En stor gräsklipp.
Stor grön traktor. Ja.
Du, ja. Vi måste prata lite väder tycker jag, även om det är så trist på något sätt. Det har faktiskt varit en bra... Det har varit en bra sommar, Sebastian.
Ja, det har det.
Ja, det har det.
Jo.
Nu tar vi nu så vi inte glömmer. Jag heter Mange.
Jag heter Sebbe.
Och detta är Pixelklubben 64. Du, jag har bra väder, vi har... Ja, jag är ju nere i Halmstad nu och hälsar på ju.
Ja, så vi är ju faktiskt i vår studio tillsammans på riktigt.
Ja, jag kan ju ta på det nu om jag skulle vilja det.
Ja,
jag
kan ta mig på peck.
Hehu.
Han tog mig på tasken.
Vad är det för något?
På tasken.
Vad är det för något?
Tror det var... Det här ursäkta röran vi bygger om.
Ja!
Se på Fredrik. Ja, en gång.
Ja.
Han tog på tasken.
Ja. Det var väl typ på gallerian där. Så han tog typ Fredrik armen skulle gå med till honom till någon säkerhetsvakt. Ja. Där, någonting.
Titta, du är sjuk i huvudet. Ja.
Alltså bästa är ju nästan han prästen. Du vet att man ska sno bananer på Hötorget.
Ja.
Sen är det präst som säger att Fredrik bara tar en banan och börjar käka den.
Ja.
Som blir helt förbannad på honom som börjar slå Fredrik. Så Fredrik säger nej, inte slåss. Inte slåss.
Ja.
Du, jag har en sommargrej att berätta.
Jaha.
Som hände igår.
Ja.
Vi hade ju fått tag på en sån här upplåsbar pool.
Ja.
Inte sån miljonprojekt som man måste gräva ner i sin trädgård bakom villan, utan en sån upplåsbar svenssonpool.
Fast den var ju ändå stor.
Den var ändå stor. Ja, tre
meter någonting.
3 meter djup.
Ja.
Nej, 3 gånger 3 meter. Och igår satt vi ju i den lite grann och hade lite chill. Det var ju småbarn i poolen också.
Ja.
Så någon sa till mig att det kan vara att det kommer kiss i vattnet. Så varje gång någon skvätte vatten på mig och råkade få det i munnen. Så jag satt vid poolkanten. Så varje gång det hände så vände jag mig om och spottade ut.
Ja.
Och jag hade gjort det säkert 5-6 gånger. Kanske 5:e gången. Precis som alla får vatten i munnen. Jag vände mig om och skulle spotta ut. Då står en av de som var med, hennes hund, stod där.
En
liten mops.
Ja.
Och jag hade inte sett det, så hundens bakdel, alltså analet, verkligen var precis vid poolhöjd. Så jag vände mig och så bara snuslåska rakt in
en
i...
En sån hårlåska rakt i röven för honom.
Ja. Och hunden bara...
Och så satt den så och kissade, så jag undrar om det var lite som att få ett lavemang eller
något. Ja, det kissade direkt efter.
Ja, ja, det var sjukt.
Ja. Vi fick ju paket i studion idag.
Ja, just det.
Ja.
Faktiskt, precis. Jag ska hämta det här.
Ja, ja.
Jag tänkte att vi skulle öppna det i sändning då. Inte för att ni...
Aj! Aj!
Inte för att ni ser det, men vi gör det. Så.
Ja.
Ja. Så jag tänkte att vi skulle öppna. Här är en stor box i det. Så här. Från...
Narin.
Nederländerna. De verkar gilla retro ungefär lika mycket som vi i Sverige. I Holland.
Kan jag säga ett land i Europa som inte gillar retro?
Eller det vet ju inte jag, men...
Italien, typ, va?
Ja, faktiskt. Frankrike är ju... Där finns ju mycket mer. Alltså, och i Paris. Just retrobutiker. Allt möjligt.
Sen har jag tagit en stor Freddy Krueger-kniv. Eller Jason Voorhees.
Som Michael Myers.
Ja. Eller som Psycho.
Psycho, ja. Ja, just det. Hugga Mange i duschen.
Ja, ja. Nu öppnar han den här.
Ja, man kan säga att det är...
Det tar en jädra tid för det, tycker jag.
Man kan säga att det är som att det är jul i juli, kan man säga.
Juli, juli. Ja. Nu har du öppnat här. Det är brunt papper.
Ja. Okej.
Okay. Vad är nu det?
Kan vi göra lite reklam? Retro Game Freak heter han som... Aha. Den här sidan.
Oh, thanks for your order.
Thank you. Ja.
Oj, det var ju coolt.
Det första är ju... Roll Games. Kines, komplett. Fan, bra skick då. Ändå. Med kanterna och så. Det brukar alltid vara så här tillplattat precis den här spelet.
När jag var liten, jag trodde alltid att det var Harrison Ford på det. Alltså att vara...
Ja, det är faktiskt rätt
liv. Det ska väl vara det?
Ja, antar
jag. Ungefär som i första Metal Gear, när man ser att det här är han från Terminator. Alltså man ser verkligen att det ska vara någon skådespelare. Att man bara målat av honom.
Roll Games, Konami, ja. Jag hade ju det här för några år som kom ihåg det.
Ja.
Men nu har jag skaffat en sån här NES Advantage. Sån här. Så tänkte jag att det spelet är nog bättre att spela med en arkadkontroll faktiskt.
Det kan nog vara.
För att det är ju liksom, det är sånt spel som är lite jobbigt att styra med styrkors.
Mm. Jag minns att kontrollen var så där i det här.
Ja, men det är det jag tänker att jag tror det blir lättare med. Mm. Här står det ju faktiskt på engelska och allting fast det inte är... Bergsal. Och det här kostar liksom 200 spänn.
Mm. Det här köpte kanske främst för att spela då? Eller snarare för att det är en bra... Ja. Snarare att det skulle vara bra tillskott för samlingen? Eller?
Både och.
Både och. Okay.
Kul med
mer papper.
Ja, papper.
Oj, oj, oj.
Uff.
Va? Är det amerikansk?
Ja. Första amerikanska Super Nintendo-spel.
Men vad är nu detta? Vi hatar amerikanska snäskassetter.
Ja. Men först och främst en Gameboy-manual till Batman Forever. För jag har ju det med svensk A4, men jag har inte manual.
Okej. Okay. Men den här manualen samma som var med i svenska? Då?
Ja, det är sån gul. Den kostade 10 spänn och jag försökte.
Ja.
Och sen hittade jag faktiskt en manual till det här. Action in Europe.
Mm.
Det är ju sjukt för att jag hittade den kassetten på Retrospelsmässan. Sen av någon konstig anledning så var den på SNDB som hade en tom kartong i jättebra skick. Och det är ett ovanligt spel, alltså i PAL-version. Och nu hittade jag manualen så nu har jag det komplett.
Det är kul att man lyckas pussla ihop till det. Du vet, när jag samlade det som mest på actionfigurer tyckte nästan det var en av de roligaste aspekterna. Sen med He-Man-figur. Vi tar He-Man. Man kanske hittar hans armor plate på något ställe billigt. Ja. Och så hittar man en figur som var i dåligt skick. Men så hittar man två armar på en annan He-Man-figur som ändå hörde tillsammans. Då kunde man liksom pussla ihop och skapa den mint condition He-Man-figur.
Det är kul också att det är liksom som i det här fallet tre delar av i världen liksom. Som man pusslar ihop från.
Ja.
Det känns ju lite smått fantastiskt. Jo, nu kan vi återgå till det här. Det är jätteäckligt, jag vet. Men okej, jag och många hatar amerikanska Super Nintendo-spel.
Mm.
Men jag fick min Super Nintendo moddad för ett tag sedan. Och han som gjorde det såg av misstag upp luckan så att den ska passa med amerikanska kassetter. Han fick fram att jag sa att jag ville ha det.
Jaha.
Ja. Och sen så har jag velat ha... Jag älskar ju Widget. Jag har visat några
kvittor innan.
Ja. Och Widget finns ju till Super Nintendo. Men i PAL-version så kostar... Ja, ett komplett spel är dyrt och ovanligt. Jag har inte lyckats hitta något. Så tänkte jag, okej, jag ville faktiskt spela det här för att jag ville spela det i typ 10 år. Och då hade han Retro Game Freak. Han hade en kassett amerikansk. Den kostade 17 euro. Sen hade han en PAL-kassett. Den kostade 60 euro. Och det är ungefär priserna på eBay med. Så tänkte jag, nej, skit. Jag tänker inte betala 60 euro bara för en kassett. Så jag köpte det, Widget. Och Super Widget. Jag tänkte vi kunde ha det i podcast.
Du menar, gör ett avsnitt utav det?
Ja.
Det får vi se.
Ja.
Vi kan faktiskt säga att jag har varit här nere nu ett par dagar. Mm. Vi har hunnit spela en massa kul spel så att vi har till hösten. Men här skulle vi kunna...
Ja, jag tycker det är ju Atlus som har gjort det med.
Ja, vad har de gjort det?
De har gjort Rocking Cats. De har gjort massa rollspel som jag hatar. Men de har gjort jättemånga rollspel som folk verkar gilla.
Okej.
Och deras spel släpps oftast i väldigt liten upplag. Så att de blir oftast rär, så att säga.
Ja.
Ja, men skitsamma. Nästa gamers. Chuck Rock 2 till Mega Drive. Man är en bail. Chuck Rocks son. Det här ska vara jättebra. Kolla grafiken. Kolla vad coolt det ser ut.
Ja, det ser väldigt färglat ut måste jag säga. Kan det här vara att efter att Yoshi's Island kom så skulle de göra en uppföljare när det var en baby som spelade som. Nej, det kom fan 93 redan det här.
Ja.
Du, på tal om det, vi nämnde det redan nu tycker jag. Vi har snackat om att köra ett avsnitt av Real Monsters, en Nickelodeon-serien. Mm. Du hade ju den kassetten till Sega Mega Drive.
Ja.
Och där märkte jag, shit, det är mycket plattformsmoment som man känner igen från framförallt Donkey Kong Country 2. Då tänkte jag, ja men det var ju för att båda kom 95. Men sen kollade jag upp.
Ja.
Real Monsters släpptes fan nästan ett halvår innan Donkey Kong Country. Så att det är nästan tvärtom att... Ja. Och det är möjligt att de Rare, när de gjorde andra Donkey Kong-spel, att de inspirerades av Real Monsters.
Det kan vara... inte, men...
Ja, men det är många plattformsmoment som är lika. Det här däremot, ja, det Chuck ju... Rock 2, Nej, Son of Chuck. Det är...
Ja, jag hittade på någon sån här lista med... Hidden Gems till Sega-konsoler typ.
Jaha.
Så det ska vara rätt bra.
Det
är ett sånt som jag verkligen känner igen från leksaksbutiken.
Du gör det? Ja. Jag har aldrig sett det innan. Inte. Nej, hela mitt liv. Mm. Aldrig.
Konst.
Bara undertiteln här, Son of Chuck. Kommer att du och jag såg filmen Son of Chuck, alltså typ den sjätte, är det väl? Onda dockan-filmen.
Mm.
Och att den var jävligt kul. Den filmen faktiskt.
Ja,
Seed of Chucky heter den.
Den är,
ja, den är. Ja, den är rolig. Den
är rolig.
Vad är det sista här?
Sista spelet här. Powerblade till NES.
En klassiker.
Ja,
det där är ju sånt som jag... Så, alltså det omslaget såg jag hur många som helst i butiken.
Men jag har typ aldrig spelat det faktiskt.
Jag får se nu. Jag vet ju att jag har...
Det var också billigt. Så. Komplett
Jag brukar blanda ihop det här med Shatterhand också till NES. Mm. Släpps ungefär samma tid, typ 91.
Men jo, det här har jag hört att det ska vara bra med. Det finns ju en tvåa med som är jätteovanlig. Som bara släpps i USA. Men kolla här, det här är inte heller Bergsala.
Nej.
Det står också på engelska.
Ja.
Det är skitbra. Kan det vara så att tidiga spel oftast var på engelska?
Alltså, det känns nästan som det vore tvärtom. Att i början att fransmännen ville översätta allt till från sig och så.
Ja. How to play. Ska vi se den säkert. Ja, det är fan engelsk manual till och med.
Ja.
Ja, då kan man ju köpa det istället för Bergsala.
Merci for being you.
Ja, det var mitt paket i alla fall.
Ja, har du sett mitt paket?
Nej.
Tramsar
inte. Siluetten av det. Vänta, den ska vi inte stapla näs på. Eller så. Så.
Nu är jag riktigt samlare i en action här. Ja.
Jag tar det här gamla skiten. Man är en hög med boxen. Står i halv. Så.
Du, det är ju så här ju att nu har ju sommarsäsongen inleds.
Ja.
Vad heter hon nu efter den? Jeanette...
Vem?
Jeanette Strid.
Vet du inte vad hon heter?
Jo, Jeanette Strid. Det är mest du som har snackat med henne.
Jeanette Strid med H på slutet.
Hon har ju börjat jobba hos oss.
Ja, det har hon. Hon är ju sommarvikarie.
Ja.
Laila, hon är ju på Tenerife.
Ja, hon skulle dit få röka, sa hon.
Ja.
Vi sa ju, vad är det du ska göra på Tenerife? Vad är det liksom fest som gäller?
Vad jag ska röka?
Ja.
Dricka vin? Lådvin?
Tänk att man sitter typ 2 timmar på flygplan för att komma till en strand där man kan sitta och röka.
Ja, alltså här skulle hon ju bättra på sin gamla läderrock till hud med.
Ja, den är ju fruktansvärd nu. Har du sett här nedanför halsen? Hon ser ut där, alltså är helt...
Ser ut som en salami som har legat i ugnen för dig.
Ja. Nej, så vi har ju ännu inte fått in några teckningar på hur ni tycker att Janne Strid ser ut. Men nu har ju även jag sett henne live i verkligheten, så...
Och hon ser ju för jävligt.
Hon ser ju för jävligt ut. Så skicka gärna in en bild på hur ni tycker att hon ser ut. Så kan vi ju... Nu känns det nästan snart som att första typ teckningsförslaget vi får in vinner den här tävlingen. Och får den fantastiska filmen Joker med Björn Skifs.
På 1990. VHS.
Ja. SCN. Svenskutgivet.
Ja,
men då skickar vi iväg Janet Strid med hår på slutet.
Jag ser om hon är kvickare med posten än den här gamla haggen.
Oj. Okej.
Många brev. Första är från Toa Falkman.
Ja, det var han som hade sagt kul namn. Han har skrivit innan till oss.
Ja, har varit länge sedan. Hallå gossar. Till att börja med, kul att ni kom tillbaka efter uppehållet. Gratulerar Sebbe för vinst i maskerad.
Va? Har du varit på maskerad, Sebastian?
Han menar cosplay, det är skillnad.
Ja, ja, ja. När du var på retrospelsmässan och spökade ut dig till Stormtrooper.
Ja, och Snowlight här. Ja. Säg även bra jobbat till Mange.
Woho!
För den grävande journalistiken kring Toxic-skandalen.
Fy fan, jag satt ju nere i arkiv och letade med lupp i gamla Hallandsposten för att komma fram till de här kontroversiella artiklarna.
Ja. Efter det som är kill idag, samt bekräftelse på ifall ostbågarna var gratis eller inte. Han menar ostbågarna vi fick på hotellet på retrospelsmässan.
Ja, var det det då? Fick du någon
faktura? Ja, det var gratis. Jag sa ju det.
Så det hade kunnat skriva så att vi vill ha en låda rödsut där också?
Ja, för så hade den antagligen inte. Jag tänkte för mig som den lilla människan liksom, så var det ju på rätt nivå så att säga. Mm. Jag tänkte att det här kan ju funka. Men det var faktiskt lite kul.
Men du är med kille då. Det var ju den här berättelsen som du och jag skrev när vi gick i mellanstadiet. Som vi högläste från i den om Jackie Chan's action kung fu. Jag har haft svårt. Jag vet att vi har mer killedag. Just nu har jag inte hittat det. Men där, vad jag däremot har, det är ju en pjäs som du och jag skrev och framförde på något föräldramöte i gympasalen i mellanstadiet också. Och försöka ha de rösterna vi hade då.
Men du?
Vi hade olika röster vi härmade då.
Ja. Vi ska ju faktiskt åka upp till Mang. Till Stockholm.
Ja, Pixelklubben 64 drar ju på lite sommarturné kan man nästan säga. Ja.
Då, vi skulle ju kunna spela in det då.
Ja, faktiskt. Vi skulle kunna göra.
Och leta efter killen.
Ja.
Ja. Bra idé med kommentarspår till klassiska tv-program. Ett förslag är att ni pratar lite mindre under dessa så att man kan få med sig mer vad som händer och sägs i programmet.
Ska vi prata mindre under kommentarspår? Ja. Kan ju bara trycka igång nu.
Ja, så bara sitta här och höra lite och bli andas.
Alltså, ja, precis. Rapa och andas tungt genom näsan.
Mm. Ja, jag vet inte hur det skulle gå till.
Varför vill han det då?
Jag var trött på det. Till exempel så verkade det som att ni missade det absolut bästa i Kärrgalen-avsnittet. När hockeytjejen tar av sig hjälmen och börjar prata så skanderar delar av publiken: visa pattarna, visa pattarna.
Ja, men jag för mig att jag sa något om det, eller att jag i alla fall reagerade. Men vad sa de nu? Är någonting sånt säger jag?
Men vänta, så de sa det på riktigt, visa pattarna?
Ja, okay. jag för mig att jag också hörde det när jag såg det.
Ja, det är ju helt sjukt. För övrigt har jag en kollega vars mor heter Gunnlög. Och när han var liten fanns det en tuff kille som retade sig genom att kalla henne Gunnbög istället. Ja, Gunnlög.
Ja, jag tänker på Gunnlag Omtunga.
Jag tänker på lök. Jaha. Han var damm och så Gunnlög. Nani! Vår vän är tillbaka. Robin Uffe. Det var länge sedan ju.
Ja, han är upptagen. Han har en egen podcast nu.
Ja.
Par i pixlar.
Sen har han ju fått en baby med sig.
Ja, just det.
Jag förstår mig att han inte orkar lyssna på oss då kanske. Eller skriva i alla fall. Jag tror han lyssnar ändå. Hej på er. Det var länge sedan jag kommenterade. Men mycket som hänt på senaste tiden. Har såklart fortsatt att lyssna. Även om jag varit usel på att kommentera. Blev imponerad av Manges pick. Nej, av Manges resa till staterna. En sån man själv alltid drömt om att göra. Kul också att du vann cosplay-tävlingen, Sebbe. Nu ser jag fram emot fler avsnitt av PK64. PS, sprang på Ricky häromdagen. Ha det bäst.
Men,
Ricky dess!
Han kan ju inte skriva sig utan att berätta hur han. Jag undrar till exempel, hade han fortfarande kvar de här kamouflagebyxorna och det här spike-håret?
Ja.
Jobbade hans pappa fortfarande i Thailand?
Ja.
Det är mycket man undrar där.
Det är en sån cliffhanger varje gång.
Ja, Robin Uffe, du får gärna skriva mer. Var han samma fortfarande eller var han...
Var det allt?
Ja, det var det.
Ja.
Du, vi har ju en grej till här ju.
Ja.
Vi har en lyssnare som heter Hyde 209. Som nu dagarna innan har släppt ett nytt samlingsalbum med remixer på en massa låtar från... Ja, massa NES-spel och Mega Drive-låtar. Det är allt möjligt. Det är remixer från spel Blaster Master, DuckTales, första Shadow Warriors. Ja, till Mega Drive har han gjort remixer på bland annat The Revenge of Shinobi och Dick Tracy. Och sen en massa lite mer ovanliga spel som till exempel Warrior Land 2 till Game Boy Color. Så albumet är helt gratis att ladda ner Va? Jag läser vad han har skrivit här. Albumet är helt gratis att ladda ner, men man får hemskt gärna bidra till mitt musikskapande med en valfri summa via PayPal. Allt går genom Bandcamps hemsida och är väldigt smidigt. Så det albumet kan man alltså lyssna på adressen http://hide, alltså hyde, 209.bandcamp.com.
Glömde www.
Är det, står inte med? Nej. Kanske inte behövt. Men nu har, han ju, nu har vi ju nämnt honom.
Ja.
Nu får jag han på något sätt nämna Pixelklubben 64 på den sidan ju.
Ja.
Så.
Eller så kan han göra en låt till oss. Det hade varit kul.
Du menar en ny introlåt?
Ja.
Ja. Men du är Hyde 209. Lycka till med ditt musikskapande.
Och lycka till med låten till oss. Så, nu går vi in.
Ja, ja, du menar att det är dags att snacka om veckans spel?
Ja.
Back to the Dark Ages. Jo, så det spelet vi har suttit och spelat nu de senaste dagarna, det är alltså Wizard and Warriors to NES, en actionplattformare i medeltidsmiljö där man spelar som riddaren Kuros. Det är ju släppt av Acclaim, men eftersom det är gjort av brittiska Rare, en av våra absoluta favoritföretag,
ja,
så har det spelet en liten twist, men det är mer om det sen.
Mm.
Förresten, jag hade ju med mig ett annat Rare-spel till NES, deras allra första spel till den konsolen som vi även provade lite grann. Slalom, som släpptes 87 här i Sverige. Vad tyckte du om det?
Nej, det var första gammal skit. Var det.
Det var det?
Ja, det var det.
Jag vet, känner inte i alla fall att okej, det här är Rare. Det är lite speciellt att det inte bara är att åka slalom. Det var där man skulle hoppa för att få poäng så att man slapp de här fienderna. Och det
vill jag inte påstå direkt, men... Nej. Eller, alltså, det kändes ju att det inte var Nintendo, men... Nej, jag vet inte fan. Nej.
Fast det är ju med svarta serier ju.
Jag vet.
Är det enda spelet i svarta serien som inte är gjort av Nintendo? Är det?
Nej, kan det vara det?
Ja, jag skiter i det. I vilket fall, Wizard and Warriors släpptes här i Sverige under januari 1990. Då gick du och jag i Kyrkans barntimma.
Ja.
Enligt dig gick vi i samma grupp, men enligt mig så gjorde vi inte det.
Nej, men vi var ju tillsammans där i alla fall, det minns jag. För att du var stor och farlig, tyckte jag. Jo, men du var ju sådär bufflig. Jag kommer ihåg att du lyfte upp folk och sånt.
Det gjorde jag. Ja. Men det var ju oftast för att folk frågade typ, kan du lyfta mig? Och så sa jag, ja, det kan jag.
Jo.
Jo. Så lyfte jag folk.
Ja, ja, men jag var rädd.
Men du, du var så rädd för mig då?
Ja.
Men jag var ju snäll ju.
Ja.
Jag kommer ihåg en gång nu faktiskt, jag... slog faktiskt en kille. Det fanns ju en som var adopterad från Korea, så han gick i vår parallellklass.
Ja, men det var det, det minnet jag har när du liksom spör upp honom eller du lyfter upp honom. Eller...
Jag kommer att bli samtal hem till mina föräldrar då. Det var lite ångest nu när jag kom på det faktiskt.
Ja.
Du vet vem det är, han som gick i vår parallellklass sen i grundskolan. Ja. Ja, ja. Men i vilket fall, tillbaka till Wizard and Warriors. Vi hade en klasskompis som ägde det här spelet Back in the Days och jag hade aldrig talat om det, men jag spelade hemma hos honom. Men jag spelade i alla fall hemma hos honom när jag var liten. Och jag minns att jag bara hann se första banan om och om igen. För vi hann aldrig komma vidare i det.
Nej.
När vi spelade hemma hos
honom. Ja, en kast då på den tiden. Nu är man ju bättre.
Ja. Men då, jag tyckte det var kul att se spela lite mer det här spelet nu. Mm. För det känns så jäkla retro för mig att se det igen. Första banan och sen äntligen komma vidare. Ja. Du, jag var ju inne på fantasy ett tag där verkligen.
Mm-hmm.
Jag gillar ju filmen Willow och Conan-tidningen som fortfarande gavs ut i Sverige då.
Och Willow är bra.
Willow är en bra
film. Även om jag inte är något stort fantasy-fan så. Men...
Ja, men du, vi får ju nästan återigen nämna den där serien med han Warwick Davis som skådespelar från.
Ja, den är bra.
Life's Too Short. Den är så jävla kul.
Ja.
Vad kallas det för? Mockumentary heter det, va?
Han
när
spelar
inte är
sig riktig... själv.
Ja.
Så är det väldigt mycket... satir.
En av de roligaste scenerna, jag vet inte om vi har pratat om den här podcasten innan, men vet,
tror du det?
Han ska ju, han är på någon inspelning, så ska han spela mot en sån här ja, det är väl något kostymdrama när man håller på att spela in. Så sitter hon, Helena Bonham Carter heter hon, va? Så han tror först att han ska ha en stor roll i filmen. Men så kommer han dit så ska han bara vara inhoppare för ett litet barn. Ja. Han ska spela hans
eftersom
rygg.
Eftersom han är dvärg, ja. Säga för någon som inte
vet. Just det. Ja. Så när de ska spela in Helena Bonham Carters dialogen, hon ska prata till honom. Så säger hon typ att han luktar dvärgen eller någonting. Eller han gör mine mot mig.
Ja.
Så de sätter honom i en jävla tunna. Bara.
Ja, men hon säger massa typ att jag kan inte ha han. Jag kan inte se honom framför för då kan jag inte läsa mina repliker. Eller det är något sånt där.
Ja.
Ja, och det slutar väl med att han liksom inte ens syns överhuvudtaget.
Det slutar med att han är i en soptunna. På soptunnan är det ritat ett barnansikte. Och så är det istället någon jävla inspelningsledare som läser Warwick Davis repliker. Så att han gör ingenting egentligen.
Nej.
Nej, det är en jävligt kul scen i alla fall. Ja. Har du varit inne på fantasy någon gång? Alltså varit sånt här? Jag hade ju min Conan-fas och så.
Nej, inte direkt alltså.
Jag fick ju till och med det här klassiska rollspelet Drakar och Demoner i födelsedagspresent 93 när jag fyllde 9.
Det är sånt som man hade begrepp.
Ja, jag begrepp inte. Jag hade ingen att spela med heller. Nej. Men jag kommer att jag gillade verkligen att sitta och bläddra i de här. Man fick liksom tre stora instruktionsböcker med.
Mm.
Jag kommer att gilla att kolla på artworken i den.
Ja, det är jäkligt snyggt. Så.
Förresten, omslaget till Wizard of Warriors, han Kuros huvudrollen.
Mm.
Han ser ju verkligen ut som Conan Barbaren där.
Ja.
För han har ingen rustning som han har i spelet. Han har bara
det är ju falsk marknadsföring.
Ja, verkligen.
Han är inte lik.
Han har ju bara såna här klassiska himmelkalsonger och päls på sig där.
Ja.
Vilket gör att han verkligen blir sån här barbar istället för klassisk riddare.
Ja. Jo, till skillnad från typ så här Don Quixote och såna riddare i populärkultur. Så har ju kul. Och så har han ju inte bara en prinsessa att sätta efter. Utan han har liksom ett har och kvinnor har ju.
Vilken lyxriddare.
Ja, så han ska ju rädda en prinsessa per barn som hänger i ett rep.
Och ser ut som Pamela Andersson i blå baddräkt, en anledning.
Ja, det ser ut som att hon har enorma bröst.
Ja, det har du säkert kollat.
Ja, klart jag har. Och den här jävla trollkaren då, som är slutbossen och den onda, det är ju, han heter Malkil. Så det finns 8 damer då att rädda. Och 8 barn i spelet. Och fienden är ju klassiska fantasy-grejer. Fåglar, insekter, skelett och sånt. Kreatur, monster och skit. Och varje bana har ju en boss. Och när man har dödat ändå så räddar man ju prinsessan i nöd, så att säga. Men det är ju inte så där linjärt. Grejen är att man på varje bana måste man ju hitta ett visst antal diamanter, för kommer vidare ofta typ 100 diamanter. För att det står en ond riddare, antar jag. Han gör ju ingenting, men han står och vaktar.
Nej, han kan ju inte skada den faktiskt.
Nej, det kan han det.
Nej.
Han hugger mot den om man närmar sig. När man inte har tillräckligt många. Men ja, man behöver muta honom för att komma in. Sen måste man också hitta 3 nycklar. Blå, röd, vit, va?
Mm.
Ja. Så det är liksom fritt att springa runt på banan och se olika ingångar i träd som man hamnar på insidan och träd som ska hoppa upp liksom och samla grejer. Det är kul.
Ja, verkligen. Jag tycker att tack vare det här spelupplägget, det kan vi säga till de lyssnarna som inte har spelat det alls. Det här gör att det känns, vad ska man säga, som en blygsam version av något Metroidvania, just eftersom banorna är icke-linjära och ganska fria att utforska. Det är inte alls som det där äckliga Ghost and Boglins eller vad det heter, där man bara går från punkt A till punkt B, utan det är liksom lite större banor för att hitta alla de här diamanterna på.
Ja, men inte för mycket, för då hade inte jag gillat det. Jag gillar inte sånt här när det är för mycket utforskande.
Du är inte att förglömma de här 3 olika trolldryckerna med olika krafter. Det finns ju en när man blir odödlig och en när man blir kvick och en när man får en svävarförmåga.
Mm.
För jag gillar låten som spelas då när man får den.
Ja.
Ja. Ska vi direkt börja snacka om grafiken kanske?
Ja.
Hur ser det ut det här spelfön?
Ser ju för jävligt ut. Nej. Men det här är ju för en tidigt spel till NES ändå. Var 87, va?
Det släpptes 87 i USA i alla fall. Alltså 3 år innan svenska releasen.
Ja. Och det är ju banorna stora och fina liksom, för att vara så tidigt tycker jag.
Det känns ju ändå, men det har ju ändå mycket av en, som var typiskt för en till den här rätt mörka bakgrunden och så, men inte alls lika mycket som det brukar vara i den här typen av ganska äckliga spel som kom då. Så, ja, men du vet det här Amiga-rollspel liknande som var typiskt för 80-talet.
Nej, det är ju väldigt så ändå färgglatt och liksom stora sprites. Och ja, men ganska detaljerade banor liksom.
Mm. Det är rätt schysst att han kur och sa så här olika varierade rörelseanimationer. Han såg rätt kul ut när han dör till exempel, när han trillar ner och ligger och
sprattlar. Ja, det har han. Han har rätt bra animationer för att vara så tidigt. Om man jämför med typ, ska vi ta Kid Icarus eller...
Ja, eller fucking Mario.
Ja.
Mario Bros.
Ja. Nej, han har väldigt fina animationer faktiskt. Men
det jag gillar med det är att det är olika... Eftersom det är så olika miljöer, det känns verkligen varierat.
Mm.
Och jag tror att framförallt den här typen av riddarspel på den tiden måste vara ett rätt ovanligt med att det liksom finns en isbana, lavabana, skogsbana, grottbana.
Ja.
Det jag tycker är lite trist bara är att alla fiender är stort sett bara enfärgade monster. Ja,
plus att de har varit en väldigt konstig kulör till dem. De är ju rosa, alltså så här kockrosa verkligen.
Ja. Jag bara vet att vi ska skilja sig tydligt från riddaren. Ja,
sen hade du inte nästan sådär jätte... Alltså det var ju begränsat med hur många färger man kunde ha.
Mm.
Jag gillar ju färgerna, men det passar inte riktigt in om man ska...
Nej, det stämmer
faktiskt. ...vara petig, men... Ja. Och sen har väl inte fienden har väl inte direkt någon animation. Den är rätt platt.
Ja.
Just kul, alltså är rätt snygg.
Det är bara som en parentes där du sa att det släpptes 87 i USA.
Mm.
Eftersom det här är gjort av väst, människor födda i väst.
Jag har ätit mycket lök.
Jag äter ju bara vårlök.
Ja.
Eftersom det är gjort av brittiska Rare, det släpptes först i USA innan det kom till Japan faktiskt.
Hmm.
Ni kanske du visste.
Nej, jag visste jag faktiskt inte.
Nej. Musik och ljud då?
Ja, det vet man ju. Ja, här märker man ju med att det är ett ganska tidigt spel. Alltså det har ju rätt stämningsfull musik så, men det är lite mycket pipigt är det liksom.
Ja, det är verkligen lite för pipigt på sina ställen. Ja.
Och det mest fruktansvärda med det här spelet är att när man håller på att dö, man har lite kraft kvar,
just
så börjar det liksom en sån här jävla varningslåt istället. Mm. Och den är ju horribel.
Ja.
Den slutar ju inte förrän man har hittat kyckling då, som är kraft.
Ja.
Och det kan ju vara...
En gammal kalkon,
ja, kanske. Ja, det kan ju vara 10 minuter innan man... Och så, hur är det den liksom...
Den ja, ni hörde ju själva.
Ja. Ja. Men annars så... Ja, musiken är atmosfärisk.
Ja, den trodde ut en skär in i hjärnan, verkligen. Men lite för pipigt, men jag tycker ändå att de har lyckats göra det väldigt stämningsfullt med musiken. Mm. Stämningsfull atmosfär.
Ja.
Sen gillar jag också att det är ju lite åt det här dystra, lite mer vuxna hållet i musiken än många andra så här lite mer glättiga
Nintendo-kassetter. Nej, det är inga glada låter. Nej. Det är inte mer dystra.
Det kanske är som en självklarhet för många, men jag vill ändå nämna att musiken varierar faktiskt från bana till bana. Alltså att det inte bara är samma... Ja.
Sen kontrollen då?
Ja, alltså ibland blir man ju förbannad när man hela tiden håller på att snobbla och falla och dö. Jag tycker man gör det hela tiden. Det här spelet handlar väldigt mycket om, och vi har även provat 2 och 3 till näst. De handlar ju mycket om att hoppa uppåt. Alltså plattformsbanan är nästan, jag ska säga, som ett höghus.
Ja, det är det.
Jag måste ändå säga att spelkontrollen, sida vid sida med musiken då, är väl det jag ändå gillar bäst med det här spelet. För det är liksom väldigt egen. Varje gång man hoppar så svävar man lite. Och det gör att ändå att det krävs ett tag att bemästra den här hoppmekanismen.
Det är lite som att gå på månen.
Ja.
Fast inte lika jävligt som typ första Virtua Fighter och sådana. Men det är ändå lite sådär antigravitationshopp liksom. Ja. Men, ja.
Jag tycker om det att man känner sig själv jävligt duktig och skillad. Man har kommit in, man har fått in det här knycket som krävs vid hoppet.
Men det är rolig kontroll för att man kan ju liksom styra honom väldigt mycket. När man har hoppat, det är det som är roligt.
Ja, så man slipper att det inte är som Castlevania, så det är kört om man väl har hoppat.
Nej, det är väldigt så att man kan styra honom.
Mm. Och sen den här svärdstekniken är också ganska speciell. För ofta så räcker det, eller ofta är det bättre att hoppa in i fina med svärdet för istället och inte alls använda attackknappen.
Ja, för så fort han hoppar så använder han liksom svärdet automatiskt.
Mm.
Så man blir ju inte skadad om man hoppar upp och det kommer något flyg ovanför liksom.
Nej.
Det är bra.
Ja, och sen mer om kontrollen. Man kan ducka och ibland kan man också hoppa på finnas huvuden för att komma ännu högre upp.
Man kan väl också trycka upp och använda skölden när man har fått den.
Ja.
Så det är rätt mångsidigt faktiskt.
Ja, man får se till att hitta. Du nämnde de här tre nycklarna med tre olika färger. Man får se till att för i de här skattkistorna kan man hitta olika uppgraderingar. Till exempel då skölden och den här dagger of throwing, den här jättebra svärdet som man kan kasta.
Ja. Ska vi kanske snacka lite kvickt om de andra två med, eller? För att vi spelade ju faktiskt tvåan och trean med.
Ja.
Ofta så brukar det ju vara att en trilogi spel blir bättre, liksom.
Donkey Kong Country-spelen.
Ja, Mario, Mega Man, det mesta, känns det som. Men här är det tvärtom. Och jag kan säga att jag gillar ettan bäst. Det brukar jag aldrig göra. Jag tycker att det är det bästa av dem.
Ja, det är ju det enklaste, mest avskalade spelet.
Det är det.
Tvåan blir lite mer komplicerat. De har adderat lite butiker och sånt där.
Ja.
Och kontrollen känns inte lika hundra.
Nej, alltså, och sen trean. Och så finns det ju lösenord i tvåan.
Ja.
Ja. Och sen i trean så har de gjort det, kontrollen sämre. Svärd, alltså attacken sämre. Det finns inget lösenordsystem, ingen sparfunktion. Vilket är helt obegripligt.
Ja, men du Sebbe, är något att ha det här spelet eller om vi ska sätta något betyg på det?
Det är väldigt få nässpel som man liksom varvar på egen hand på några dagar sådär. I alla fall den här typen av spel. Så att, ja. Jag ger faktiskt... Jag hade fått 6 av 8 bitar av mig.
Okej.
Ja.
Jo, det stämmer ju det du säger. Det här är ju en av Rares första konsolspel. Ja. Men jag tycker att de visar redan här att de alltid gör sina spel lite annorlunda.
Ja.
Det är ju inte alls som ett typiskt riddarspel till från den här tiden.
De är alltid lite före sin tid.
Ja, visst är det.
Ja.
Och jag tycker och jag tycker också att det här spelet är hyfsat komplicerat för sin tid. Det finns ändå en hel del djup i gameplayet, att det till exempel krävs lite strategi. Jag tycker det är riktigt passande svårighetsgrad för mig. Det är liksom inte för svårt och heller inte för enkelt. Förutom i tredje banan då när man måste hoppa eller åka på de här jävla luftbubblorna.
Ja, men det är liksom ett moment i spelet som är lite jobbigt.
Ja, men det som är också bra och ovanligt för spel som är så pass tidigare då är att man får ju alltid börja där man dog.
När
man
har gått in det.
Nästan samma skärm.
Ja, ja, det är ju, och man har ju obegränsat med continuous.
Mm.
Det är ju riktigt jävla bra. Annars hade jag varit svårt klara, kan jag säga.
Vi tycker också att de här olika uppgraderingarna som vi nämnde med olika vapen och sköldar och så, det gör att det blir inte alls lika enformigt som det annars hade varit. Och det känns, det gör också att det känns lite som halv-RPG. Där kanske 203 känns ännu mer som RPG kanske. Men...
Det är därför jag gillar ettan bäst.
Ja.
Och sen är det faktiskt väldigt kul och det är roligt då att samla, alltså leta efter saker.
Mm.
Det känns verkligen sådär, ja... Känns coolt när man liksom hittar en gömd kista så är det någon häftig magic där.
Men jag tror att det känns kul att leta eftersom banorna är precis lagom storlek för att man ska tycka att det är kul.
Ja.
Men du, rent konceptuellt så känns det här verkligen inte som ett spel för mig. Men det har det där lilla extra, om man nu ska kalla Rare-kryddan.
Mm.
Och det är faktiskt mycket bättre än vad jag trodde.
Samma
här. Riktigt underhållande till och med. Det är inte för allvarligt spel heller. Det känns lite komiskt på något sätt. Det är kul förresten att du vet att de här prinsessorna, de heter alltid något fult. Det står så när man har varvat en bana, står till exempel Thou Hath Rescued. Och så heter de typ Esmeralda och Griselda heter ju någon också. Ja,
heter de typ Asmeralda? Jag tror det är sådär konstiga.
Ja, ja. De gör om namnen lite grann för det ska vara lite roligt.
Griselda.
Men du, varför heter det egentligen Wizard and Warriors i plural? Det är ju bara en krigare som han är och så är det en trollkarl som man... Nu borde heta Wizard and the Sorceress.
Men var det inte lite så med Ghosts and Goblins? Alltså
det är, men det är ju massa jävla boglins överallt.
Jag vet inte. Det lät väl bättre kanske.
Nej, men det finns också mycket omspelningsvärde i det. Att för när man har klarat det en gång så vill man liksom försöka hitta alla diamanter på en bana. Och inte bara de här 100 då som man behöver för att komma vidare.
Ja. Vad har betyder?
Ja, just att sätta ett betyg. Ja, men jag kör väl samma som dig, 6 av 8 bitar faktiskt.
Ja.
Men Jag är närmare att sätta 7-8 bitar än vad jag är 5-8 bitar. Det är, ja, det är ett riktigt kul spel.
Ja, faktiskt.
Ja. Ska vi skicka ner Jan ett strid med H i skivarkivet och hämta en låt då?
Ja, kan gå till jobba lite.
Ja. Vilken låt ska hon hämta?
Det blir första. Första banans låt.
Jannet strid med H, skickar du första banans låt ner från skivarkivet? Den finns väl på EP-singel kan jag tro.
Kvick ska jag gå.
Illa kvickt. Okej, Sebbe, det var det.
Ja.
Vad ska vi snacka om i dagens Tillbaka till Bildruta 1 då?
Det blir Skeleton Warriors.
Mm. Visst är det en gammal tv-serie?
Ja.
Okej, då kör vi. Den tecknade tv-serien Skeletor Warriors skapades av samma gäng som låg bakom den CGI-späckade Robocop-undraren Captain Power and the Soldiers of the Future från 1987. Den tv-serien hade inte direkt vält några kiosker, men nu i början av 90-talet var fenomenets frontman Gary Goddard redo att lansera sitt nästa framgångsförsök. Goddard och hans kompanjoner lyckades sälja in tv-seriekonceptet med krigande skelett till CBS och Playmates fick rättigheterna att producera actionfigurer. Skeleton Warriors började visas på amerikansk tv på lördagmorgnar under mars månad 1995. Blott en säsong med snåla 13 avsnitt tecknades. Man kan beskriva serien som samma typ av blandade sci-fi fantasy-miljöer som i He-Man och Masters of the Universe. Handlingen utspelas på en fjärran planet där det finns en stad vid namn Luminicity. Den urgamla och kraftfulla ljusstjärnekristallen förser hela staden med elektricitet. När första avsnittet inleds har konungen precis avlidit. Kvar på tronen står kungafamiljens tre fullvuxna syskon, prins Justin, prins Joshua och Jennifer Steele. Den opålitlige Baron Dark försöker övertyga den svaga mellanbrodern Joshua att stjäla ljusstjärnekristallen för att själv kunna besitta dess enorma krafter. I första avsnittet med titeln Flesh and Bones lyckas baronen lägga vantarna på i alla fall halva kristallen, men andra halvan tar prins Justin hand om i säkert förvar. Dessutom ger detta honom förmågan att förvandla dem ett redan ont hjärta till skelettkrigare. Förutsatt att han lägger handen på dem och uttalar besvärjelsen Serve me as a skeleton warrior. Under seriens gång händer det förvånansvärt ofta att baronen lyckas ta någon av de goda krigarna och förvandla henne till en ond skelettkrigare till sin armé. Titeln på tv-serien syftar sålunda ovanligt nog på seriens skurkar och inte på hjältarna som fallet brukar vara. Som till exempel G.I. Joe eller redan nämnda He-Man and the Masters of the Universe. I första avsnittet av Skeleton Warriors, innan förvandlingen, liknar faktiskt baronen Marvels Wolverine så som han såg ut i Sverige runt 1993, då han för övrigt kallades för Vapen X, fast med en Gene Simmons-frisyr.
För övrigt, om du undrar mer hur själva tecknandet ser ut, tycker vi på Pixelklubben 64 att hjältarna med sina dräkter och frisyrer ser alla ut att vara hämtade från X-Men The Animated Series, medan de vanliga civila är klädda som vanliga bybor i He-Man and the Masters of the Universe. Baronen verkar nästan till odödlig under de första avsnitten till dess att Jennifer Steele upptäcker att om man tar ut hjärtestenen ur en skelettkrigare blir denne människa igen. Kungens bror och då syskonens farbror Ursak, eller The Guardian som han hellre vill kallas, ser till att de tillsammans bildar en pakt vid namn Ljusets Legion som ska slåss för att ta tillbaka baronens kristallhalva. Gary Goddard har sagt att när han skapade tv-serien tänkte han, vad är det egentligen som symboliserar ultimat ondska? Och det var då han kom på att en ond armé med onda skelett är det givna svaret. Och vad är då motsatsen till total ondska? Ja, enligt Gary Goddard så är det familjeband. Så därför är våra hjältar just en familj, som för övrigt flyger på flygmoppar vid namn Sky Cycles. The Guardian, ja, hans blotta uppsyn påminner för övrigt väldigt starkt om Duncan, vapenmannen från Masters of the Universe, ger kungabarnen nya hjältenamn. Justin kallas nu mer Prins Ljusstjärna, Jennifer Steele, hon blir Talyn och deras bror Joshua döps till Grimskull. Deras halva av kristallen är såklart också mäktig och har gett dem nya krafter. Prins Ljusstjärna kan skjuta el ur bara händerna, Talyn, hon kan flyga, och Grimskull kan teleportera sig själv genom skuggor, vilket han tyvärr utnyttjar ganska sällan i själva serien, förutom i det avslutande dubbelavsnittet. Joshua kallas just för Grimskull eftersom han i första avsnittet råkar skadas av kristallens strålar och nästan förvandlas till ett skelett han med. Rent instinktivt är Grimskull den mest intressanta karaktären i tv-serien. Han är liksom både ond och god på samma gång, ibland med tvivelaktiga metoder. En antihjälte, om man gillar honom på samma sätt som man uppskattar Boba Fett, Venom eller Wolverine. Dessutom är han synsk och har en kärlekshistoria som gör honom mer intressant bakom sig med en ung kvinna vid namn Zara, som för övrigt har ett eget avsnitt uppkallat efter sig. En dam med så rent hjärta att inte ens Baron Dark kunde förvandla henne med sin trolldom. Han får ännu mer av den här Lone Wolf-stämplen i avsnitt 9, där han faktiskt adopterar en stor varg, Stalker, som sin nya kompanjon. I diverse intervjuer med teamet har det framkommit att i en eventuell andra säsong så skulle Grimskull vara i fokus i handlingen. Men det blev alltså aldrig av. Varje avsnitt av Skeleton Warrior börjar med att en dataanimerad vikingadödskalle säger "These are the tales of the Skeleton Warriors." Och efter en gitarriffande introlåt säger han några visdomsord som har med veckans avsnitt att göra. Bara för att återkomma 22 minuter senare när avsnittet är slut för att sammanfatta. Goddards vision redan i ett tidigt stadium av uppbyggnaden av Skeleton Warrior var att han ville ha en sorts programledare som kunde inleda och avsluta varje avsnitt och då inga jäkla moralkaka alla He-Man. Bara typ en kommentar att storyn inte nödvändigt slutar här utan fortsätter efter det att eftertexterna har börjat rulla. Två övriga karaktärer som jag gärna vill nämna är Dr. Cyborn. Det är baronens sarkastiska högerhand. Han ser ut som, vad ska man säga, mesigare version av Marvels gamla 90-tal cyborg Deathlok, om du nu minns Marvels gamla cyborgsklätt. I många scener är hans kommentarer faktiskt ganska roliga att lyssna på. Och sedan har vi då Shriek, ett tjejsklätt med blått hår. Hon och Dr. Cyborn förvandlas tillbaka till människor i ett favoritavsnitt, om du frågar mig, det som heter Brawl and Chain. Det är den där skeletten och människorna tävlar om vem som ska få simbagorerna, apfolket, som allierade. Det som kännetecknar Skeleton Warrior mest är att det är en otippad händelserik tecknad tv-serie. Det är mycket handling, dialog, moralångest, krigsstrategier och många svåra ord, men även en massa äventyr. Upphovsmannen sa i en presskonferens att han ville skapa en serie som var tilltalande från de första sekundrutorna. Och så här i efterhand så måste jag säga att han faktiskt lyckades. Men samtidigt har ändå Skeleton Warriors den här typiska lördagsmorgon-tv-känslan i sig. Blandar då med lite atmosfär från Xena krigarprinsessan. These are the tales of the Skeleton Warriors. Leksaker baserade på Skeleton Warriors släpptes som sagt av Playmates, även detta under år 1995. Dessa actionfigurer hade sloganen "They're bad to the bone". Figurerna var väldigt detaljerade för sin tid, inte minst med tanke på att de var från Playmates. Se bara på figurerna som tillhör Skelettarmén. Framförallt målningen är väldigt imponerande. Kolla in metallögonen och de guldfärgade rustningarna. De ser faktiskt ut att vara tillverkade av självaste McFarlane Toys, kända för sin detaljrikedom. Anledningen till denna detaljkänsla är att Goddard hade en egen liten studio där han kunde skulptera figurerna, som de sedan gick med till Playmates när de skulle sälja in konceptet. Till många av figurerna fick man även med en liten minifigur, typ en liten följeslagare, precis som man gjorde med många av de sena Turtles-figurerna som Playmates släppte samtidigt. Artworken på figurernas förpackning är väldigt snygg på det där mörka konstnärliga sättet man vill att det ska vara. Då inte minst de här miniposterna som man fick med varje figur. Systern Jennifer Steele, eller Talon som hon är mer känd om, släpptes dock aldrig som figur. Men på nätet finns att hitta prototypbilder på henne och flera andra figurer. Till exempel ett väldigt coolt draksklett. Så varför var då inte fenomenet Skeleton Warriors mer populärt hos 90-talsbarnen? Och varför kom det aldrig en andra säsong av tv-serien? Det finns främst tre anledningar. Den första är att The Mighty Morphin Power Rangers satt orubbliga på tronen efter att ha tagit över popularitetskronan från Ninja Turtles. En andra anledning kan vara att det var lite väl läskiga figurer som hade det här demoniska utseendet och det funkade kanske inte så bra i ett kristet högervridet USA. Och en tredje anledning det är att de goda karaktärerna inte släpptes som leksak förrän slutet av epoken. Och ofta är det de figurerna som barnen kan identifiera sig med som blir mest populära i leksaksaffärerna.
Ja, då vet vi det då. Jo. Ska vi kolla eBay kanske vad de har för actionfigurer från den här Skeleton Warriors?
Är du köpsugen?
Ja, nej. Egentligen inte, men det är kul att kolla.
Ja, ja. Då går vi in här på ebay.co.uk.
Ebay? Okej.
Okay. Ja. Då har vi skrivit in Skeleton Warriors actionfigurer här. Ja. Och ja.
Det är rätt cool alltså.
Där är han, prins ljusstjärna.
Ja. Vilka är det som har gjort dem här egentligen?
Playmates, de som gjorde Turtles.
Ja, det är därför de är så snygga. Ja. Ja, de var rätt snygga. Faktiskt. De såldes ju i Sverige, vet jag.
Var någonstans?
Det vet jag inte, men jag har sett en del på Tradera och några från en nedlagd butik och sånt.
Jag vet en som har nämnt också att det har gått på TCC, den kanalen som du inte minns, The Children's Channel.
Mm.
Så man kunde se, som gick med, det var aldrig textat till svenska eller dubbat till svenska, men man kunde se det med en svensk parabol i alla fall, okay. Eller svensk kabel-tv.
Ja.
Och så då att det här Skeleton Warriors tv-serien gick på den kanalen.
Ja.
Ja.
Men man ser att det är Playmate som är extremt detaljerad. Han var ju cool. Dagger.
Mm.
Det var inte så dyra heller. Typ 100 spänn mock.
Ja, det är faktiskt riktigt.
De här hästarna är ju coola med. Skeletthäst. Ja. Vad är det här för någon skrik? Det här är ju... Det är de goda här va?
Ja, ja, det är han, The Guardian, ja. Som är deras mentor ju.
Jag gillar ju som vanligt de onda bäst, ser jag här nu.
Ja, men jag får nog säga att för första gången så håller jag nog med. Ja. Det är, de onda actionfigurerna är coola.
Ja, ja.
Här kan man köpa lösa cards för ingenting.
Kolla, han ser ut som skelett.
Ja, det är Grimskull, ja.
Med, åh, fan snygg. Ja. Med en skeletthund.
Ja.
Nu blir jag lite sugen på att köpa.
Hon, den kvinnliga hjältinnan Jennifer Steele. Mm. Skulle släppas som actionfigur. Men det blev aldrig av.
Det är ju trist när det är så en tjej. Och så bara, nej, släpp inte den. För att...
mm.
Här är den jävla Dr. Cyborg.
Ja, han. Det
ja. Ser ut som Psychic. Terminator.
Ja, vi ser han.
Ja. Ja, kolla in dem om ni har sett serien.
Ja. Billiga actionfigurer. Även om man köper dem mint on card. Ja, och vad kan man mer säga?
Nej, det är ju Playmates och 90-tal, så det är liksom...
Ja.
Det är snyggt.
Jo, men en sak jag vill säga om tv-serien är att allting som har kontinuitet i sig blir ju faktiskt bättre. Till exempel, det är en av anledningarna att jag gillar den här animen Space Adventure Cobra. Och det har ju också den här tv-serien att det som har hänt i ett avsnitt, det påverkar vad som händer i nästa. Det är inte som i gamla He-Man, för att nämna den igen.
Att det är ju bara samma nytt hela tiden.
Ja. Och det som har hänt tidigare, det spelar liksom ingen roll. Här är det ju verkligen en utveckling från avsnitt till avsnittet.
Ja.
Och det är så riktigt snyggt att det är så rikt och detaljrikt. Och jag ser faktiskt nya medlemmar av Skelettarmén i varje nytt avsnitt. Alltså de tillkommer hela tiden nya.
Ja, det är coolt.
Jag tycker det är så riktigt schysst röstskådespeleri här också. Framförallt alla ondigarna, baroner då, som ska låta så här fin brittisk. Och den här Cyborn, hans medhjälpare.
Ja.
Han Terminator som de kallar honom. Visste du förresten att det var första tecknade tv-serien där de använde CGI i större mängd?
Det är häftigt.
Ja, eller hur?
Ja, det var ju faktiskt lite sån dataskit i Galaxy Rangers med.
Ja, det var det. Den är ju ännu äldre än den här faktiskt.
87.
Ja, i Galaxy Rangers så märker man det väldigt mycket. Det jag tycker schysst med Skeleton Warriors är att alltså, de har vävt in det så bra i den övriga animationen så att det blir bara en liten förbättring av animationen större än att det ska se så väl se som ett spektakelfest.
Ja.
Det borde ta någon krigande skelett förresten. Ja. Har du sett den här filmen Jason and the Argonauts? Eller Det gyllene skinnet, som hon heter på svenska?
Alltså, jag har aldrig sett hela, men jag har sett scener ur den. Jag gillar ju sånt. Stop motion.
Ja.
Tycker det är så coolt. Jag såg ju Sinbad-filmerna såg jag ju när jag var liten.
Ja.
De gick ju på SVT och sådär matinee-film.
Mm.
Kommer jag ihåg att vi satt och åt som vi är netta glasstårta. Jag kollade på dem. Jag tyckte de var så jävla häftiga. Jag tycker det är skärmigt med sådana. Men ja, de måste ju ha inspirerats av den där Jason and the Argonauts.
Han Ray Harryhausen som han hette som... Eller han Ray Harryhausen som han hette som gjorde de här alla stop motion-figurer som man har filmat på den tiden. Tänk vilka jävla pilljobb att sitta och göra.
Har du sett en dokumentär om honom?
Ja, det har jag gjort.
Den måste ju alla som gillar monster se. Den är ju de bästa dokumentären jag har sett på väldigt länge.
Innan jag glömde, sån där vinettatårta. Ja. Det kunde inte jag äta när jag var liten. Alltså. För en gång när jag åt det så spydde jag. Jag gick på toa och spydde.
Av tårtan?
Nej, det vet jag inte. Det var illa redan innan. Och sen kunde jag inte...
Ja.
Jag har några favoritavsnitt som jag tycker är riktigt bra. Det finns en som heter Mind Games. Det är den där Grimskull hamnar i koma. Och han Baron Dark, tack vare någon gammal uppfinning då, lyckas ta sig in i Grimskulls hjärna. Och sen en lång strid som utspelas liksom i hans själ.
Cool.
Ja, det är så ovanligt gjort om man jämför med så mycket annat som kom på den tiden. Och sen en annan då, den här Long Live the King. Där är det här varulvsmonstret som varit med. Han förvandlas till skelettkrigaren Klar. Och hur coolt är inte det? Liksom hälften varulv, hälften skelettmonster. Och sen då de två sista avsnitten, det här dubbelavsnittet, avsnitt 12 och 13. Liksom som en lång episk slutstrid med en massa jävla karaktärer med. Och framförallt så introduceras Baron Darks nya monster, det här dragsklettet som också skulle släppas som actionfigur men som aldrig kom.
Ja, det finns ju verkligen bara 13 avsnitt.
Ja.
Så att den kan ju inte bli så jätteframgångsrik.
Nej, tyvärr.
Nej.
Och det är också att Baron Dark i de här sista avsnitten inför en eventuell andra säsong, han får liksom ny utstyrsel. Det ser ut som en så här guldfarådräkt. Och nu påminner det faktiskt väldigt mycket om den som Skeletor har i slutet av Masters of the Universe, the movie.
Ja.
Och det är coolt också att Baron Dark, han känns fruktansvärt ond i den här slutfighten. Alltså, man blir verkligen engagerad i det. Och vi kan väl säga då att serien slutar med att Baron Dark och båda delar av den här ljuskristallen hamnar i ett stort lavahav. Och att liksom Skelettarmén är utrotat, men att Luminosity nu ligger i ruiner. Men den här kungafamiljen som det handlar om, de nöjer sig i alla fall med att nu är familjen samlad igen. Så eftersom Skelettarmén är besegrad, jag vet egentligen inte vad andra säsongen skulle handla om. Nej. Men det är väl antagligen att de kommer tillbaka väl.
Den är ju utgiven på DVD för de som vill se den.
Ja, schysst omslag på den DVD-utgåvan väldigt. Också. Ja. Jaha.
Ja.
Men vi fortsätter väl leka nu i veckan, du och jag väl?
Ja.
Men du, nästa gång det kommer ett avsnitt av Pixelklubben 64, vad händer där då?
Då har vi ett sommarlovsspecialavsnitt.
Vi kan väl spela in det utomhus och sitta i skogen som vi gjorde när vi spelade in förra årets sommarspecial.
Vi får se vad det kommer handla om här.
Ja, vi kan väl prata lite grann om kanske några sommarlovsprogram som man såg på morgonen där.
Ja.
Jag har suttit och kollat på en massa gamla avsnitt av Are You Afraid of the Dark nu på kvällarna.
Ja, just det.
Men om man vill skriva in någonting som har med retro och sommar. Ja, man kan väl skriva in något kul sommarminne man har som barn.
Hur? Ja, det har varit kul.
Ja, hur gör man då?
Då kan ni ju mejla då till ostmacka@pixelklubben64.se. Sen har vi Facebook med kanske ni visste. Och ja, Instagram och Twitter och allt möjligt. Det är bara att leta upp oss.
Ja. Så.
Ja. Och skriv gärna en iTunes-recension.
Ja.
Ja. Eller köp en t-shirt. Får ni ha den här i sommar. Ja.
Då går man in på pixelklubben64.se och sen butik. Ja,
finns det en länk där. Det finns en bild på en tröja också.
Ja. Kan man köpa en gammal kaffemugg också?
Jo,
där
vi har det kan man. Ja. Ja. All right. Klart slut, var det.
Och tack som fan för att ni har lyssnat.